Är det här biff? Får jag då be om en galosch istället? Hör nu, jag är hungrig. Vem skock miljoner sitter på smöret? Människa, tror hon att hon är till för att se söt ut? Mat, jag svälter ihjäl, mat. Den något otvungna scenen är ett av stadens matlokus för inbitna ungkarar. Det finns nämligen många sådana i Karlskrona, vad det nu kan bero på. Naturligtvis åsyftas inte ungkarar med 800 i månaden som vräkar sig i bilar och på restauranger, utan helt vanliga ungkarar som har sitt bestämda matställe, pensionat eller så kallade matsalar, äta, roa sig och arbeta på bestämda tider. Sådana finns det i hundratal och åter hundratal. Man stöter ihop med dem på gatorna, man träffar dem bakom postluckorna, på järnvägarna, på varvet, överallt. Det är något visst med denne ungkar. I ungdomen brukar han vara god och glad, men ju äldre han blir desto surare och knarrigare blir han i regel också. Ibland utvecklar han sig till kvinnohatare eller betraktar, om han inte hinner så långt, kvinnorna som mindervärdiga varelser, vilka det är vida under hans värdighet att befatta sig med. Det är roligt att studera honom, men det har sina svårigheter, att han låter inte gärna en främling trängas in på livet. Vilket man sannoliken får erfara om man händelsevis lyckas slinka in på hans matlokus. Ty där gäller det inte bara att placera sig i en undangömd vrå, utan också att då och då försvinna bakom en tidning för att inte av blickarna formligen bäras mot dörren. Det finns sådana ställen i Karlskrona och de betraktas som de inbitnas absolut speciella. Alla är bröder, några titlar existerar inte och man generar sig inte nämnvärt för någon. Åtminstone om man får döma efter det sätt varpå man ger uttryck åt sin åsikt om de olika maträtterna samt den något fetlagda servitrisen. Det är denna som får sitta emellan. Rödhårig och rödkindad rullar hon omkring mellan borden som en snälltågskerub, men det båtar föga, ty det är och förblir i alla fall hennes fel att biffen är seg, att det finns flugor i mjölken och att gästerna har bråttom. Att det inte finns mer än en servitris på detta utpräglade maskulina matställe är helt naturligt. Där lär finnas en kvinnlig kokerska också, men det är en sak som strängt hemlighålles. När det hunnit bli så pass många gäster under lunchen att man utan nämnvärd risk kan ta bort tidningen är den säregen syn som möter en. Den närmaste grannen är en storväxt kar med jätteman och ett vilt utseende ungefär som om han funderade på att hugga in på bordet istället för skinkomeletten. Mannen med skinkan underrättar en av gästerna. Skinka är hans favoriträtt och han har svurit att alltid äta skinka till lunch. Kannibal endast i nödfall. Bakom skinkmannen sitter den petige pedantiske gästen. Han som alltid använder servetten till haklapp och enligt vad som påstås lär begära att få en ren servett varje vecka. Servett är nämligen här annars ett tämligen okänt begrepp och begagnas endast vid särskilt högtidliga tillfällen. Den energiske mannen är en annan typ. Han arbetar. Han lägger ner hela sin själ i vad han har för händer. Käkarna går i ett, maten försvinner, han tömmer sin kaffekopp, skäller ett tag på sina grannar och servitrisen och rusar sedan därifrån med klockan i näven. Allt utan en sekunds tidsspillan. Plötsligt blir det ett avbrott. En dörr öppnas och cirka 20 par arbetande käkar sjunker ner mot bröstet. Ty dörren visar sig ett fruntimmer. Dödstystnad. Blickar med en hel värld av osägbara ting. Men situationen räddas. Fruntimret kommer ut och stämningen blir strax lite gladare. Man riktigt ser hur maten glider lättare ner sedan luften rensats. Vid kaffet kommer cigaretterna och klockorna fram. Man har bråttom men inte värre än att man hinner öppna lite på språklådan och tala om för grannen att chefen idag var vid ett sabla morgonhumör och att värdinnan som vanligt är en markatta. När det är gjort skiljs man åt och var och en rusar iväg till sitt arbete. Detta var bara på ett matlokus. Det finns flera liknande i stan även om man kanske på de flesta inte håller så noga på etiketten. En och annan gift kar och till och med någon enstaka ungmö blir förmodligen också serverade, men det är i alla fall ungkaren som sätter sin prägel på det lokus där han tär sin föda. Och där det finns en ungkar, där finns det snart flera. De gifta samt ungmörna undvika i regel dessa ställen. Det förra kanske till en del av avund och de senare av andra skäl. När arbetet för dagen är slut tycker man att den karlskronitiska ungkaren borde ha ganska mycket att välja på. Men faktum är att han nästan alltid väljer ett och samma. Han går på sitt stamcafé. Där kan han fördriva sin kväll på lämpligaste sätt. Där träffar han likasinnade att prata med, trätobröder att gräla med, kamrater att spela bräde med. Det är något speciellt över detta stamcafé. Man märker med detsamma var man är. Atmosfären, de nedrökta gardinerna, bara servitrisens sätt att ta emot beställning talar om det. Ty hur underligt det än kan låta så finns där servitris och hon är inte heller illa tåld utan betraktas snarare som en gemensam skyddsängel. I detta kafé samlas man så småningom tills laget är fulltaligt och då betraktas lokalen nästan som abonnerad. Alla obehöriga tittas ut till dess man känner sig alldeles ogenerad, vilket i regel brukar inträffa vid 12:30-draget. Då börjar det också bli lite hemtrevligt. Luften går att skära med täljknivar och det är egentligen inte något större svårighet om man bemödar sig att helt och hållet försvinna ur det allmänna medvetandet. Där behövs inga tidningar för den sakens skull. Den diskussion som tränger sig fram ur dimman ger otvetydigt bevis på att den karlskronitiska ungkarens intressen är stora, många och levande. Krita kön, din åsna. Har jag inte sagt dig att den här valutasänkningen kommer vi aldrig ur? Nej, hörru, stöt ordentligt. Valutan. Var någon som sa valutan? De usla finanshajarna. Vad är det för ett himla sätt att spela bräde? Spela ordentligt själv, du. Tullar skulle de ha, rediga tullar. Vad säger ni om gulingarna, gubbar, som slåss? Låt dem komma hit, ska vi göra koldolmar av dem. Nej, koldolmar, nej. Det surrar ständigt i luften ända till stängningsdags. Ungkaren får en känsla av välbefinnande som gör att han glömmer sin ensamstående ställning. Därför lämnar han sitt café med en viss saknad då han går hem till sin ensamma kula för att koja. Det veritabla ungkarstillhållet träffar man dock endast bland sådana kaféer dit enbart ungkarar tar sin tillflykt. På andra kan det nog hända att man ställer sig en smula frågande inför hans fordran på ensamrätt. Man kan knappast göra någonting åt det, till ett lag på ett tiotal ungkarar har snart tittat ut de få övriga gästerna. Sen är ju valplatsen deras och efter någon månad är förvandlingen fullständig. Ett besök i ett sånt café är naturligtvis inte lika givande men har dock sina muntra sidor. Några huttrande karar som förgäves söker bli varma genom att spela biljard och yttra fula ord samt en atmosfär som förmodligen både lekamligen och andligen är renare än i det förra kaféet. 10 hesa röster som vrålar på värdinnan. Fru Pettersson, vi fryser, fru Pettersson, vi fryser. Frys mig hit och frys mig dit. Förra veckan eldade jag upp en hel låda ved. Den här veckan blir det ingen eldning och därmed basta. Fru Pettersson är ett stort, bastant och ilsket fruntimmer och hon klämmer igen dörren efter sig på ett verkligt övertygande sätt. Ungkarens lott är inte lätt, inte ens i Karlskrona. Men redan i skapelsens början hette det ju att det inte var gott för mannen att vara alena. Och hur ska det då inte vara anno 1931? Tiderna försämras och vi med dem. Charles. Mm. Ja, det var alltså signaturen Charles i tidningen BLT som gav den här bilden av ungkarlslivet i Karlskrona anno 1931. Och signaturen Charles, det var ingen annan än Stig Ekenram. En av de unga, hungriga reportrarna på Blekinge Läns tidning på 1930-talet. Han har gått till tidningens historia på ett väldigt sorgligt sätt, för han omkom nämligen i en flygolycka några år senare när han var ute och skulle delta i en övning i Karlskronas hamn. Flygplanet han följde med körde rätt in i ett örlogsfartyg i hamnen, och han och de övriga två ombord omkom genast. Men Stig Ekenram var alltså en glad gamäng, det framgår alldeles tydligt av det här kosseriet, får man väl kalla det. Ja, det var ett litet stilprov från 1930-talets Blekinge Läns tidning.